Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Då ska du och jag och alla andra som bor här i någon av EUs medlemsländer, ja, alla 500 miljoner människor, då ska vi välja vilka som ska representera oss i parlamentet de kommande 5 åren. Som parlamentsledamot har man sin bas i Bryssel och det är därför jag tar tåget hit. Jag vill förstå hur det funkar i parlamentet, vad man gör som ledamot men också hur man gör det för att bli framgångsrik. Och på köpet hoppas jag förstå lite mer om Europaparlamentets makt över vardagen hemma i Sverige. De kommande veckorna kommer du att få följa med mig när jag träffar folk som jobbar i och runt parlamentet med att försöka påverka besluten här på lite olika sätt. Det här är Perspektiv på EU med mig, Per Granqvist. Det här är ett samarbete mellan Väljarskolan och vadvivet.se. Man kan beskriva det som att jag befinner mig i valens buk. Jag är allra längst ner i EU-parlamentets jättebyggnad mitt i Bryssel. Här finns ett café och här har jag beställt en dubbel espresso innan jag ska träffa dagens gäst. Det är också en bra plats att börja om man vill förstå hur parlamentet funkar eftersom det mesta av arbetet görs här. Europaparlamentet är inte särskilt flådigt. Här runt omkring mig ser ut som en trist flygplats. En galleria på 80-talet, 90-talet någonting. Lite som Eurostop i Halmstad och Jönköping om du varit där. För där byggde man mycket vitt, glasade ytor med rostfria detaljer och så la man sten på golvet. Det såg säkert snyggt ut på arkitektskisserna men i verkligheten känns det kallt och kalt och därför som det ekar som du säkert hör. Det här kaféet ligger i ena änden av en jättelik, långsmalt atrium som är ett par kvarter långt kanske. Det är ett mellanrum mellan 2 huskroppar med glasfasader som går 10 våningar ovanför mig. Där borta, ja, där kan jag se hur människor går på broar mellan de här 2 sidorna, 2 byggnaderna, högt och långt bort är det. Eller på väg på något möte eller till ett utskottsseminarium kanske. Alla lagförslag förbereds och bearbetas i utskotten som sammanträder i runda plenisalar och olika storlekar här runt omkring. Parlamentet är ett komplex som sträcks över många kvarter och det liknar lite en dyngbagge tycker jag. I alla fall uppifrån så ser det ut som en flygande dyngbagge. Du kan kolla in det själv på Google Maps för att se om jag tycker jag har rätt. Men så här, de största salarna de ligger i en stor oval byggnad, hemicykeln kallar, i kanten av Leopoldparken här mitt i Bryssel. Det där kan man säga då är dyngbaggens bakkropp. På andra sidan gatan ligger parlamentets största byggnad, som en mittkropp med jättevingar som sträcker från norr till söder. Den är förbunden med hemicykeln med en glasbro i flera våningar. Och uppifrån ser det här ut som en enda stor enhet, men i själva verket är det flera huskroppar förbundna med varandra i den här mittdelen. Här finns ju också fler plenisalar, men också många av ledamöteskontor. Och det är också här man hittar det här långa atriet som jag alltså sitter längst ner i just nu. Den här byggnaden är i sin tur förbunden via en spektakulär gångbro i glas ett par våningar över marken. Den är som en rondell i luften kan man säga. Och det gör att man kan ta sig till 2 andra långsmala kontorsbyggnader med fler kontor för ledamöterna lite mer västerut. Det här ser ut som ett dyggbagges huvud tänker jag mig med långa känselspröt, i alla fall uppifrån då. Känselspröten är också kontorsbyggnader. Förresten, det ni hör mig intill mig här, det är några tjänstemän utav deras utseende att döma. Jag är journalist. Jag har fått en sån här gul besöksbricka. Deras brickor är vita och ser inte riktigt var de kommer ifrån, men de ser helt vanliga ut. Espresson är uppdrucken och det är dags att börja röra på sig. Något som slagit mig under de här dagarna jag nu varit här i parlamentet, det är hur vanligt allt är. Alltså vanligt på gränsen till småtråkigt. Men det som är ovanligt för mig som besökare, det är att höra så många språk talas på en och samma gång. Nu har jag rört mig så jag står mitt i parlamentet på väg över mot den här glasbyggnaden till hemicykeln och låt oss bara stanna upp och lyssna några sekunder. Rätt coolt va? Ja, jag gillar det. Det här är en väldigt känsla av Europa på något sätt just här. Och vi är ju också i någon mån nästan mitt i det, geografiskt också mitt i Europa. Hur som helst, det är dags att gå vidare och träffa dagens gäst. Förlåt om det sprakar lite i mikrofonen här nu. Jag har precis gått ur hissen. Jag ska träffa Anna Hed. Anna hittar utan problem i huset, för hon har faktiskt varit här i 15 år som representant för Socialdemokraterna. Hennes kontorsrum är litet, grått och trist, och det ligger längs en lång och trist korridor. Det där vet jag, för alla kontor ser likadana ut här. Och när man går de här korridorerna, det är lite som en Finlandsfärja, långt under däck, billigaste hytterna liksom. Och i ett sådant här rum sitter hon med sina socialdemokratiska partikamrater. Men oavsett konstellation man sitter i, man sitter ju i olika partikonstellationer, och det tänkte jag prata lite med honom om också. Men vilket parti du än tillhör så sitter du precis lika trist. Det kallas jämlikhet. Hur som helst, varför jag träffade hem just Anna, ja, det får jag höra hur det funkar här. Hon som varit här så länge. Hur gör man och hur får man egentligen igenom sina idéer i parlamentet? Det tänkte jag vi skulle prata om. Vi väljer ju ledamöter på en kombination av slutna och öppna listor i Sverige. De ser lite olika ut med olika länder, och partierna upprättar listor och sånt. Det är då väljaren som kan kryssa olika personer, och då hamnar de lite högre på listorna. Men hur utses egentligen de som hamnar på listorna, alltså grundlistan?
Ja, det är ju varje parti som utser här i Sverige då. Så är det ju varje parti som har en lista för hela Sverige. Det är ju skillnaden mot när man går och röstar till riksdagen till exempel. Och då får alla, som i vårat fall Socialdemokraterna då, så får ju alla distrikt nominera ledamöter, och sen så är det partistyrelsen då som bestämmer vilka som ska stå på listan i slutänden. Så att då är det en lista med ledamöter från hela Sverige.
Och är det då vilket parti, det är de personer som partiet tror har störst chans, eller hur väljer de?
Ja, det där ser ju väldigt olika ut. Ja, och det är ju det där som jag kan tycka då, om jag ska vara kritisk, för att det ser ju väldigt olika ut hos partierna i Sverige. Vissa partier har ju medlemsomröstning. Vi har ju till exempel Liberalerna och Miljöpartiet. Där fick ju alla medlemmarna rösta om vilka som skulle stå på listan. Men hos oss då så är det ju en liten klick som bestämmer vilka som ska stå på listan. Och då är det ju lätt att det blir ja, tack för lång och trogen tjänst, eller att det blir några som ska placeras om eller så, istället för att man liksom låter medlemmarna bestämma då. Men jag tycker den listan som vi har nu är ganska bra faktiskt.
Och du blev ju, ditt smeknamn är ju Kryss Anna, för du tog dig från baksidan av listan plats 31 till plats 3. Och du fick 30 000 pers och typ att rösta på eller kryssa för ditt namn. Ja. Det här var 2004, hur gjorde du det?
Alltså jag hade ju inte alls tänkt att hamna i EU-parlamentet, men jag kände att det var viktigt att det fanns någon på den socialdemokratiska listan som var lite mer sunt EU-kritisk, för då var sossarna väldigt liksom positiva till EU. Men det fanns en väldigt stor klick av medlemmar som var mer liksom kritiska. Vi hade precis lämnat bakom oss EMU-omröstningen där partiet var helt delat, ja eller nej till om vi skulle vara med i euron eller inte. Och vi hade omröstningen 1995 om ja eller nej till EU, så att alla partier var ju väldigt splittrade i den här frågan. Och då var det fackförbunden som ville att jag skulle, som nominerade mig och ville att jag skulle stå på listan. Och när det var klart att jag hade hamnat på listan, då tyckte några av fackförbunden att, men ska vi inte prova att köra en personvalskampanj? Det var ju helt nytt på den tiden. Så det var ganska många EU-parlamentskandidater som körde personvalskampanj det året. Och det gjorde jag, så att jag ägnade ungefär 8 veckor till att åka runt i nästan hela Sverige. Prata på torg och i skolor och så vidare om vilket EU jag ville ha då.
Och vilket EU var det?
Ja, jag ville ha ett EU där vi samarbetade om de gränsöverskridande frågorna, som till exempel gränsöverskridande brottslighet. Det kan vi ju inte lösa själv. Miljö- och klimatfrågan är en sån fråga där vi måste stå starka tillsammans. Transporter till exempel, men jag tyckte kanske inte att EU skulle lägga sig i allt för mycket, därför att vi tycker ju att Stockholm är långt borta. när vi bor i Sverige. Det är långt till riksdagen och regeringen. Och då ser vi och vet vi också att väldigt många människor tycker att Bryssel är jättelångt bort. Och då visste vi också då 2004 att man skulle anta en ny grundlagstiftning på EU-nivå som skulle innebära att EU fick ännu mer makt än vad man hade då.
Det är Maastricht-fördraget.
Man föreslog ju den här konstitutionen då, den låg ju som förslag just då, men sen blev det ju Lissabonfördraget.
Just det, för man föreslog och sen drog man tillbaka och så blev det Lissabon.
Precis. Så jag stod på listan helt enkelt för att få de medlemmar i partiet som var lite mer sunt kritiska att känna att de hade en kandidat.
Just det.
Istället för att gå till junilistan då till exempel, som då var en mer EU-kritisk parti i det valet som inte finns idag. Och så lyckades vi få folk att vända på valsedeln och sätta sitt kryss framför mitt namn.
Mm. För det är någonting som man alltid återkommer till när man pratar med EU. Det är som just det här långt borta. Fast i själva verket är det ju bara, det är ju inrikespolitik. Det är ju Sveriges fjärde beslutande nivå.
Ja, och det här har jag, precis det du säger nu, har jag försökt banka in i huvudet på folk. Och framförallt på politiker i mitt eget parti, men i andra partier också, att förstå att vi måste prata om EU när vi pratar inrikespolitik. Därför att 60-70% av din vardag påverkas idag utav lagstiftningen från EU.
Just det. Men när fattade du själv det? Förstod du det innan?
Nej, men jag förstod det ganska snabbt. Alltså,
när du kom dit?
Nej, för att då hade ju inte Lissabonfördraget gått igenom än. Då hade inte EU så mycket makt över medlemsländerna. Utan när vi kom till 2009 och Lissabonfördraget gick igenom, då fick vi väldigt mycket mer lagstiftning som på EU-nivå som gällde över medlemsländernas
lagar. Alla länder kom överens där uppe och sen skickade vi tillbaka till oss själva.
Precis. Så att det är ju där... Det är ju där frågorna kommer först och sen kommer de ner till Sverige.
Men hur får man idén att man ska vara i Europaparlamentet? Du hade typ fyllt 30, du var inte någon sosse-elit, alltså du hade inte så jättelångt i partiet.
Jag var oppositionsråd, men det var ju det handlade ju om att jag hade varit så aktiv i Nej till EMU och på riksnivå också. Och det var väldigt många som tyckte att jag hade gjort...
Hållet.
Ja, man tyckte att jag hade gjort bra från mig, och det var ju framförallt fackföreningsrörelsen då som ville ha mig in.
Är du fortfarande mot euron eller tycker du att den är rätt bra nu?
Jag är jätteglad att vi inte har euron.
Varför det?
Ja, dels för av ekonomiska skäl, för vi har sett att hur det har gått för flera olika medlemsländer med euron. Och vi har klarat
oss... Du tänker
efter
finanskrisen och så?
Ja, och vi har klarat oss relativt bra. Jag tror att vi har haft, att det var tur att vi röstade nej.
Men det hade varit lite fint när man står liksom här i Bryssel, så pratar man, har man liksom fullt med mynt i handen och sen så ser man från alla olika länder. Det var fint med en svensk krona där, tycker jag.
Ja, fast visst, det hade väl varit roligt, fast det är inte värt det.
Och slöja min ytlighet.
Yeah.
Nåväl, hur viktig är kopplingen till hemmakommunen och hemlandet? Man får intryck att vi förlorar bra politiker till EU, att de sticker hit i Bryssel och sen stannar här och inte kommer hem liksom.
Alltså, jag upplever nog ändå att under de här 15 åren som jag har varit här, att kopplingen hos de flesta har varit ganska bra. Jag själv satt ju kommunfullmäktige titt som tätt. Det låter ju konstigt, men första mandatperioden satt jag i kommunfullmäktige i Mörbylånga fortfarande. Sen var jag aktiv i kommunpolitiken också lite grann, så där som jag hann med och kunde. Och just därför att det är så viktigt att visa på kopplingen. Och det som vi har gjort, de flesta av oss EU-parlamentariker här i Bryssel också, är att vi har åkt runt i kommunerna, pratat med kommunfullmäktigeförsamlingar, visat på att vi har använt oss av kanske den kommunfullmäktigeförsamlingens senaste dagordning. Och så har jag visat på då att, ja men hur många av de här ärendena tror ni har EU-bäring? Och då visar det så tydligt att det är 60-70%. Och så har jag berättat lite grann så här. Och det är många andra som också har gjort det. Men vi är ju bara 20 svenska EU-parlamentariker. Och det är ju som en fis i rymden eller en nål i en höstack att nå ut. Utan för oss är det viktigt att alla politiker pratar om EU, precis som du sa innan, att EU är inrikespolitik och att alla politiker, riksdagsledamöter, landstingsråd och kommunpolitiker ska ha EU med sig i bakfickan också när man pratar om den politik som man då representerar.
Det är ju intressant när man pratar med exempel EUs revisorer som ju i, var det väl i januari 2019 då, som de kom och sa att men nu måste vi, det kan inte vara lika hemligt i kommissionen därför att vi måste tala om vad ni tycker på ett annat sätt än vad vi gjort tidigare, så att inte lokalpolitiker ska kunna skylla på att de i EU eller kommissionen liksom så. Är det kanske därför också som vi har så dålig koll på EU, för att det är ganska tacksamt att skylla på det så stort och obyråkratiskt?
Och jag har själv varit där. Jag har själv suttit som oppositionsråd och skylt på EU. Ja, men det är de där i EU som liksom...
Böjer gurkor.
Ja, precis. Och sen efteråt så har jag ju lärt mig att allt det där är ju egentligen bara snack. Vi har inte jobbat med några gurkor eller jordgubbar eller någonting, utan det är ju väldigt mycket som bara är påhittat. Givetvis så är det ju så att när man har svårt att liksom få reda på vad som händer i en institution, som till exempel ministerrådet, där vet vi ju egentligen inte vad Stefan Löfven och de andra ministerna pratar om. Stefan Löfven kan ju gå in på ett möte på ministerrådet och säga att ja, men nu ska jag ta dem i örat för att de inte ställer upp och har en solidarisk flyktingpolitik. Men sen kanske inte han gör det. Och vi får ju aldrig reda på om man har gjort det eller inte, därför att det är ju hemligt det som händer där inne.
Just det.
Och därför är det så viktigt, och det har ju, jag har jobbat till exempel, varit ansvarig för EUs öppenhetsdirektiv, som fortfarande inte har gått igenom, därför att kommissionen och ministerrådet vägrar att öppna upp mer. Margot
Wallström, vad är det man är rädd för då?
Ja, men alltså... Dels så tror jag att det är det här typiska gubbklubben som jag säger. Alltså att man tror att man är lite för mer än andra.
Att inte allmänheten kan hantera informationen.
Nej, precis. Och sen så vill man ju att man tycker att det är känsliga ämnen. Och man vill inte visa på att man kanske är oeniga. Ja, jag vet faktiskt inte. Parlamentet tyckte jag var ganska svårt... att få ut saker ifrån också i början. Men Margot Wallström, som var svensk kommissionär för några år sedan, hon blev ju ansvarig till sist för öppenheten i EU-parlamentet, bland annat så att kunna öppna upp EU mer. Och hon lyckades ju få så att EU-parlamentet blev väldigt mycket mer öppet än tidigare. Och idag så är ju Europaparlamentet mer demokratiskt och mer öppet än vad Sveriges riksdag är.
Ja, men det har jag märkt, för jag har ju sprungit runt i korridorerna några dagar. Ja. Och liksom, man kom ju in överallt och så jag har till och med kommit in på möten där jag inte alls skulle vara.
Ja, men fast det är ju inte bara det, utan vi har ju, jag brukar säga det när jag pratar med folk, att Europaparlamentet här, det är som Europas riksdag. Och här har vi utskott där vi jobbar med lagstiftningsarbete, precis som man har i riksdagen. Har man utskott där man jobbar med lagstiftningar och annat. I Europaparlamentet så kan du ju vara på plats på ett utskottsmöte om du råkar befinna dig i Bryssel. Men du kan också följa nästan alla utskottsmöten på webben. Du kan titta på det direkt eller du kan gå tillbaka efteråt och titta på vad som har sagts.
På sitt eget språk, jag tyckte det var helt
mindblowing. På sitt eget språk, precis. Du kan få tag på alla dokument du behöver. Men om du går ner till Sveriges riksdag och så försöker komma in på civilutskottets möte, det är ju knappt att jag som Europaparlamentariker kan komma in, utan jag måste ju fråga långt innan och det ska vara ett himla ståhej om jag överhuvudtaget ska komma in och vara med på ett möte. Så att det är ju helt
låst. Det är ju paradoxalt när vi har EU-utskottet i riksdagen och innan liksom de ministrarna som ska till ministernåret så får de ju briefa om jag är EU-utskottet eller berätta vad de ska tänka säga. Det är ju hemligt.
Ja.
Statsministern, hans rapport är offentlig, men ministrarnas är hemligt. Mm. Det är också så här jättekonstigt.
Och jag har ju försökt att sprida det här att faktiskt det är inte svårt att få tag på det som händer i Europaparlamentet och liksom få folk att förstå att EU-parlamentet är mer öppet och demokratiskt än vad Sveriges riksdag är. Och ändå så pratar folk om att det är så hemligt och det är så tyst. Men då syftar man ju just på de här två andra institutionerna, kommissionen och ministerrådet.
Låt oss reda ut det där hur EU funkar. Vi kör lite repetition för den som är ny, lyssnar på första gången. Kommissionen är som EUs regering. De föreslår saker efter eget huvud och efter inspel av olika intressegrupper. Sen skickar de vidare sina idéer om lagförslag till parlamentet. Där alltså över 700 ledamöter sitter och representerar EUs 28 medlemsländer. Mm. Och där är ju det där med att de organiserar efter ideologi, inte land.
Nej.
Det är inte jag fattade till att börja med. Liksom. Men sen så, och det är för att de representerar alla oss 500 miljoner och inte bara ett land. Och de tar ju sin intryck av alla möjliga när de får förslag och tänker till och så. Och så skickar de ju också vidare till ministerrådet som då består av ministrar för respektive, från respektive land för just det ämnesområdet. Så fiskeminister om det är fiskefråga, jordbruksminister om jordbruksfråga, det fattar ni. Och sen så måste både ministerrådet och parlamentet vara överens för att det ska bli en lag.
Precis, och blir det inte det så hamnar den i skrivbordslådan.
Ja, och då har man max, det kan skickas fram och tillbaka också, det är 3 gånger va? Sen är det dött.
Ja, fast det är inte alltid det så heller. Nu har vi ju, i och för sig, den har bara gått 2 gånger fram och tillbaka. Men vi har en diskrimineringslagstiftning som vi har försökt att få igenom sedan 2008. Alltså en horisontell diskrimineringslagstiftning som innebär att ingen människa ska diskrimineras i EU. Idag har vi lagstiftning om mot diskriminering på arbetsplatsen. Men inte vad gäller liksom på gator och torg och på öppna platser, allmänna platser och sådär. Den har vi inte fått igenom och det är för att Tyskland tycker att det ska bli för dyrt att handikappanpassa. Till exempel att ha lägre bankomater och ha hissar och sånt där. Och polackerna vill inte se homosexuella på gator och torg. Och den där lagstiftningen är jätteviktig, men den ligger ju i skrivbordslådan och den lär ju inte komma upp. Så länge vi har så mycket högerextremism som vi har.
Men då kan man säga att okej, frågan finns utan att behöva jobba med den. Liksom.
Ja, alltså det finns ju alltid folk som försöker, jag har ju försökt att lyfta den där frågan hela tiden liksom, och lobbar för att vi ska ta upp den igen.
Det här är ju så att den formella informationen om formella konstruktionen av hur EU funkar. Och sen har vi lite andra institutioner som vi skiter i just nu. Men den informella kunskapen om hur parlamentet funkar är nog så viktigt. Liksom. Hur mycket visste du innan du röstades in?
Jag visste ingenting, för jag trodde ju aldrig i mitt liv att jag skulle komma in, så att jag hade ju inte ens tänkt på det där. Jag hade ju lovat min då 11-åriga dotter att jag inte skulle komma in i parlamentet. Så att jag hade inte tänkt en gnutta. Men det tar ju väldigt lång tid att lära sig, för det är ju en helt annan politisk kultur.
Hur är kulturen? Vad är det som skiljer sig? Och från, menar du Mörbylånga, eller menar du riksdagen, eller menar du Sverige?
Från svensk politik skulle jag vilja säga. Alltså, du har ju en helt annan hierarki. Och den som skriker högst i EU, här i Bryssel, den får som den vill. Men i Sverige har vi ju det här att man ska sitta still i båten, och att man ska vara liksom... Att man ska förhandla och liksom...
Men om jag är ny och skriker högt, kommer jag då få som jag vill?
Ja, om du gör det på ett bra sätt. Alltså det är väldigt mycket så, det är en helt annan kultur. Man får lära sig vilka knappar man ska trycka på. Sen är det också jätteviktigt att du har ett brett nätverk så att du... Jag arbetar ju som socialdemokrat där nere. Jag lobbar ju för mina frågor givetvis och vad jag står för. Men samtidigt så är det viktigt för mig att få med mig Moderaterna och de, alltså de på högerkanten. Så att jag måste ju hela tiden se till att jag har ett nätverk som hjälper mig att lobba på dem också, förutom det jag själv försöker jobba med.
Ja, för det är ju de här stora partigrupperna då som vi är indelade i. Det är bokstavskombination hela tiden, men 2 stora är socialdemokrater, för det finns alla länder, och kristdemokrater.
EPP-gruppen, kristdemokraterna, och det är där våra moderater och kristdemokrater sitter.
Just det.
Och det är den största gruppen.
Den är störst, ja. Och sen, ni är nästan lika stora.
Ja, vi är 20-tal mindre än vad de är. Och vi är den stora socialistgruppen då.
Och vad är bokstavskombinationen där?
Det är S och D.
S och D. Just det, du är noga med och ett som svensk.
Väldigt noga.
När valet är färdigt, då samlas man i grupp och säger hej hej allihopa. Och så ska man då börja att fördela vem som ska sitta i vilka utskott. Och om jag har förstått saken rätt, så spelar det egentligen ingen roll om du var ett ordförande eller ett borgmästare i en stor stad eller minister. Du är längst ner i den här rangordningen då.
Ja, det är alltså... Det är kontinuitet som vinner i Bryssel. Alltså har du varit länge, ju längre du har varit där, ju större inflytande får du. Vi har ju EU-parlamentariker som har suttit 25, 35, 45 år. som suttit där hela tiden. Mm. Och det är förstås inte bra, tycker jag, därför att det behövs ju nytt friskt blod och man behöver kunna hitta andra sätt att arbeta på. Det är ju inget arbete, man är ju förtroendevald. Men tyvärr är det så att
om man inte... menar du, det är inget arbete, man är förtroendevald?
Ja, det är ju, jag har ju inget... Det är ju ingen anställning att vara EU-parlamentariker eller att vara riksdagsledamot heller för den delen, utan man har ju fått medborgarnas förtroende att sitta i Europaparlamentet då under 5 år. Mm. Och får man ett förnyat förtroende sen så är det bra, men det är ju inget jobb.
Nej, jag förstår vad jag menar. Så man måste hela tiden jobba. Men då, och det gynnar ju att man, när man är i den här gruppen och så ska det fördelas massa människor till de olika utskotten, och det finns ju jättemånga. Några är viktiga, andra är inte viktiga. Mm. Och några kan ju låta viktiga på hemmaplan, men har liksom noll budget eller sådär. Liksom. Sånt finns ju. Men för att komma i de viktiga utskotten, det är väl de som känner varandra?
Ja, det är det ju bland annat. Och där spelar det också stor roll om man har suttit i parlamentet innan och gjort bra ifrån sig. Och om man har blivit ett namn, om man har fått sitt namn på en viktig lagstiftning innan och så har man ju mycket större möjligheter att hamna i det utskottet.
Så hur fick du hjälp att hamna i rätt sammanhang?
Så jag hade ju tur att jag hela tiden har fått jobba med mina frågor. Men för oss socialdemokrater så är det ju miljöutskottet och sysselsättningsutskottet som är liksom de finaste och bästa utskotten. Men det var ju jag egentligen inte intresserad av. Så att jag hade ju tur att jag kunde få då sitta i medborgerliga fri- och rättighetsutskottet som jobbar med gränsöverskridande brottslighet som vi pratade om innan och flyktingpolitik. Men också att sitta i jämställdhetsutskottet då, som det inte var någon huggsexa på, om man säger så.
Så du hade lite tur att du drev frågor som inte var så himla intressanta för många.
Nej, precis, precis.
Då är man ny på golvet där och säger hej, hej. Man sitter i sina utskott, man får sina förslag och ska börja behandla de utskotten. Så här, vad tycker vi om det här och så vidare. Då har du en uppfattning direkt såklart. Men hur skapar man sedan allianser? För det räcker ju inte med att ni i S-gruppen är överens. Då måste du räcka ut en hand till.
Det är ju så här att när kommissionen kommer med ett lagstiftningsförslag. Om vi, låt säga nu människohandel. För jag har varit ansvarig för just människohandelslagstiftning. Det är en av de viktigaste lagstiftningarna jag har gjort. Och då skickar kommissionen ett förslag till Europaparlamentet. Och de skickar ett förslag till ministerrådet, precis som du sa. Och så fort det kommer ett lagstiftningsförslag till Europaparlamentet så utser man en person som blir ansvarig för den lagstiftningen, så kallad rapportör. Och då utsåg man mig, därför att man hade sett då att jag var duktig i de här frågorna och att jag kämpade för sexköpslag och lite andra saker. Samtidigt så utser man en skuggrapportör från varje annan partigrupp, så att man är ungefär en 7-8 stycken som sitter och jobbar då med en lagstiftning.
Men de andra 6 kan då vara helt emot det här?
Ja, de kan ju ha andra uppfattningar än vad jag har. Men det är ju viktigt att jag har ett bra samarbete med dem för att jag ska få med mig alla de andra grupperna. För att är jag ansvarig för en lagstiftning så vill jag ju att den ska gå igenom. Jag vill ju inte att den ska bli nedröstad.
Men vill de andra också att den ska gå igenom, men på deras sätt? Eller kan de bara sitta så här med korslagda?
Ja, en del gör det. Och det var ju väldigt svårt med människohandelslagstiftningen, därför att det var ju många som kopplade till att ja, men det här med sexköp, rätten att köpa sex och prostitution och så där. Det är ju liksom lagligt. De flesta medlemsländer tycker ju att det är vanligt och tycker att det är okej och så. Och så ser man inte att det är många som liksom handlas som sexslavar.
Man ser det som en del av en slags tjänstenäring.
Ja, man tycker det, precis.
Så att då är det tillbaka till EU-fri rörlighet av varor, tjänster, produkter och pengar.
Ja. Fast där var det lite svårare, för att det fanns ju de som inte tyckte att vi skulle ha det. Men det fanns de som också tyckte att vi skulle ha det, fast kanske inte ville ha ett lika tufft direktiv som jag. Så att det jag fick göra var ju att jag hela tiden fick gå balansgång och försöka och kompromissa så mycket som möjligt för att vi överhuvudtaget skulle få någon lagstiftning. Så att den här lagstiftningen blev ju inte som jag ville ha den. Skulle jag liksom fått den precis som jag ville, så hade den ju sett annorlunda ut. Men i och med att vi är så många som tycker så olika, dels så är vi olika partigrupper, precis som i Sveriges riksdag. Men sen kommer vi från olika medlemsländer också och har lite olika syn på saker och ting. Och det gör ju ofta att man får kompromissa en hel del. Och då gäller det att man är en väldigt bra förhandlare om man ska sitta i Europaparlamentet.
Men låt oss stanna med det där, för att kompromissa är ju inte någonting som svenskarna är så bra på. När man pratar med folk här i byggnaden så finns det var någon som visar en bild på så här är EU när det är som sämst. Och det var liksom, då får man mat som i Tyskland, eller man får ordning som organisation som är i Frankrike, eller man är flexibel som en svensk. Mm. Och jag bara såhär, det är väl positivt. Nej, just det innebär att vi inte alls är flexibla. Och att vi säger, if we don't get it the way we want it because we have the best system, then I will walk out of here.
Precis.
Och alla bara, okej, hej då, vink, vink. Och så...
Precis, vi slår oss gärna på bröstet och tycker att vi är bäst och så. Och så kan man inte göra. Och det finns
Lärde du dig det direkt? Hade du det med dig? Eller alltså, var det ditt kansli som sa det?
Nej, jag gjorde en del fel i början då jag liksom pratade en del om Sverige och sa liksom, ja men i Sverige så gör vi så här. Det skiter ju dem i EU, vill jag på att säga. Så att det finns ju på något sätt en tyst regel om att man inte ska hålla på och lyfta sitt eget land. Och vi har ju haft en ledamot nu, en svensk ledamot som inte tyckt att flyktingpolitik är någonting vi ska ha. Och hon har ju hela tiden lyft Sverige och stackar Sverige och lyft Sverige i varenda mening hon har haft den med. Och hon har ju blivit totalt nersågad. Alltså
för men sågad eller bara ignorerar?
Ja, båda delarna. Ja. Alltså folk bara skriker åt henne nu nästan när hon börjar. Så att... det är en tyst regel att man håller inte på, man är där, man är EU-parlamentariker och ansvarig för hela Europa, man kan inte hålla på och gå tillbaka. Sen kan man ju också givetvis ha seminarium och sånt där man kan dela med sig av goda erfarenheter från sina egna medlemsländer, och det är också bra, därför att vi behöver inte bara lagstifta, vi kan ju också vara opinionsbildare. Det är ju fördelen med att vara tillsammans, är ju att lära sig av varandra också och plocka de goda sakerna. Man behöver inte lagstifta om allt, utan man kan faktiskt lära sig och ta del av andra medlemsländers bra saker utan att behöva uppfinna hjulet en gång till.
För de här seminarierna, man ser på skärmarna här i parlamentet och ser man nu är det seminarier, bla bla bla, 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 jättemycket hela tiden känns det som. Då kan se man ofta att det kan vara så typ som lite sponsor eller värd för seminarier. Och då är det alltid tre parlamentariker. Och det är för att visa att det inte bara att vi kommer dit och det är inte en svensk delegation, utan här plockar vi. Då var det någon som var det. Spanien, det var Finland och det var Tyskland.
Ja, man är värd. Jag hade till exempel ett seminarium 2006. Och det här var väldigt viktigt, för jag jobbade med det här med att vi skulle ha lite tuffare alkoholregler i EU. För att vi är ju de som Europa är de som dricker mest och mest sjuka och bla bla bla. Och då tyckte jag att det var viktigt att vi hade någon form av alkoholstrategi. Men det var ju ingen som lyssnade på mig, för alla tyckte, ja men vadå alkohol, det är ju mat. Och vin- och spritindustrin tjänar ju så mycket pengar åt oss och sådär. Men då så lyfte jag istället frågan om alkohol och trafiken. Och då fick jag de konservativa gamla gubbarna från Madeira och Kanarieöarna med mig. Så att då
varför tyckte de att det var viktigt då?
Jo, därför att de såg att det var väldigt många fulla som körde bil och det skedde olyckor på de här öarna då, till exempel. Och det vet
så
jag.
Så då pratade du om effekten och inte om problemet?
Nej, och precis. Och det man får göra är att man får vara smart. Om vi nu pratar om hur vi förhandlar, då får man ju tänka så här, ja, jag vill se till att vi får en alkoholstrategi i EU. Hur ska jag göra det för att få med de där gubbarna som tycker att alkohol är fantastiskt? Ja, då kan jag trycka på en öm tå, som till exempel frågan om alkohol och trafik. Dels så är det en hård fråga, för det är ju en manligt med bilar. Och sen så är det ju ett problem med många trafikolyckor på de här spanska och grekiska öarna till exempel, där folk är onyktra. Mm. Och då fick jag med mig de här två gubbarna då, på att vara värd för ett seminarium om alkohol och trafiken. Och det gjorde ju att det var väldigt många som kom från olika partigrupper och lyssnade och så. Och det gjorde också att man började prata om frågan. Och man måste liksom försöka med allt för att få intresse.
Men skiter du inte då lite för mycket i de här, vad vi pratar om, ideologiska frågorna vi ska beskriva det i Sverige? Borde inte du ta med det och uppfostra dem? Eller är det bara så här, skitsamma,
whatever gets done,
gets done, gets done?
Nej, men det kan jag ju inte göra. För jag kan ju inte komma dit och säga att nej, men jag tycker att alla medlemsländer ska ha systembolag och sen så ska vi dra ner på, vi får inte ta in så mycket alkohol i de olika medlemsländerna och så, ja, men folk bara, gå och dränk dig. Alltså, det går ju inte, utan då måste man ju vara smart. Det är ju som när jag
pratar... Men är du inte rädd för kritik hemifrån då? Varför
nej, men de förstår ju, för de vet ju att jag lägger ju ändringsförslag hela tiden i lagstiftningar om liksom allt det här. Men de förstår ju, för att jag överhuvudtaget ska få upp frågan på dagordningen, så måste jag ju vara smart och liksom trycka på de tangenter där jag vet att jag kan få med mig gubbarna från de andra medlemsländerna och de andra
partigrupperna. Så IOGT tror ingen inte och skriker på dig?
Tvärtom, de är jätteglada över det arbetet jag har gjort, och de har ju också stöttat mig och kunnat ge mig råd i... nu ska vi prata om lobbyism sen, men,
ja. Men, de, nej, men har ju kunnat, direkt, ja.
De har ju kunnat stötta mig och ge mig råd i hur jag ska liksom, vilka parlamentariker som de har lite spaning på, som jag kanske kan samarbeta med och liksom hur jag ska göra. Men när jag jobbar med jämställdhetsfrågorna, det är ju också jättesvårt i den här gubbvärlden. Och det går ju inte att prata om jämställdhet utifrån att det är en mänsklig rättighet och att vi kvinnor ska ju ha lika rättigheter som ni män.
Men för då talar du egen sak.
Utan då får man ju prata,
bla, bla, bla.
Får man ju prata om i ekonomiska termer istället. Och då lyfter jag frågan om, ja, men om kvinnor var lika mycket på arbetsmarknaden som män, så skulle vi i EU tjäna 27% i BNP. Det kan jämföras med
ett handels... Men då tycker jag, det kan jag lyssna på.
Ja, precis. Och det, så att man måste hela tiden...
Men bara... hanterar du en fråga som, för jag vet att liksom också abortlagstiftning är en sån här grej som ju då...
Jag använder inte
ordet abort. Nu tar jag på mig hatten av europeisk parlamentariker här, en man, och säger att ja, det är ju ert problem. Det är en kvinnofråga.
Ja, Det är det ju, fast om man tittar på det generellt så är det ju fortfarande en sjukvårdsfråga, tack och lov, säger jag. Och det betyder att det är medlemsländerna själva som bestämmer hur man vill ha med aborter idag.
Och då har det alltså ingenting med EU att göra, så då är det fel fråga här.
Nej, egentligen inte, för att det är en fråga som är väldigt brännhet. Därför att det är ju också en mänsklig rättighetersfråga. Och det är en fråga som handlar om sexuell och reproduktiv hälsa. Alltså rätten till säkra aborter, rätten till preventivmedel, sexualundervisning och allt det här.
Mm. Men skola är också någonting vi får bestämma över själva, säger jag då. Så
det, ja, men det är ändå viktigt att man får kunskaper om liksom, att man har rätt till p-piller till exempel och rätt att köpa andra preventivmedel.
Just det, för då är vi inne på varor och det måste flöda.
Ja, precis. Då får man ju använda det namnet sexuell. Alltså, jag pratar så här, istället för att säga abort... För det vet jag är så känsligt. Och då skriker gubbarna och katolikerna och de här att nej, det ska vi inte prata om här. Men då pratar jag i termerna sexuell och reproduktiv hälsa istället. Och det är en fråga som är på EU-nivå. Så att då får man ju linda in den frågan på ett annat sätt istället.
Jag tänker också att prata om sexualitet i allmänhet kan väl vara lite kvistigt då, eftersom det ju finns människor som är då också homosexuella, ja, bisexuella, transsexuella, precis. Och det är väl inte någonting man omfamnar heller.
Nej, fast å andra sidan ska jag ändå säga det att HBTQ, och nu finns det ju väldigt många såna här bokstavskombinationer och man biter sig alltid i tungan och säger alltid
och de är olika
noll bokstav
i alla länder,
för lite. Ja. Men om vi säger så här, de flesta HBTQ, om man tittar på HBTQ-frågorna som har varit de senaste 10 åren, så har det faktiskt gått väldigt mycket framåt på EU-nivå. Till exempel om man jämför med jämställdheten generellt faktiskt. Men vi har ju kunnat se de senaste 2 åren att det också har stannat upp där och att det börjar gå bakåt i den frågan också. Därför att vi har den här högerpopulismen och den här högerextrema vindarna som blåser och som har fått fäste då i flera olika medlemsländer. Och det är ju inte bara inom Europa, utan det är ju i hela EU det ser ut så. Så att den frågan är också jättekänslig och jättesvår. Och alla de här frågorna ligger på mitt bord, så att jag är lite småtokig nu efter 15 år.
Ja, du... För jag tänker också om man tittar på generellt, jag vet att du har publicerat en rapport här för en tid sedan som handlade om då en jämställdhetsbacklashen i EU. Mm. Det går inte så fort framåt som vi tror. Eller, är det, eller går det ens framåt? Och är det på rätt väg alls? Eller bara tror vi att det går framåt i Sverige? Eller kan, ja, det här blir 100 frågor igen, ja, men du alltså, får det.
Tittar man generellt då ska jag säga så här att många tycker inte att jämställdhetsfrågan är något man ska prata om i EU, utan det är varje medlemslands egen kompetens som man ska bestämma över det.
Kopplat till tradition
och
då?
Det, och ja, det också. Men även våra svenska moderater och kristdemokrater tycker att vi ska inte prata om jämställdhet i EU. Det kan vi bestämma om själva. Men jag säger så här att så länge som EU bestämmer ungefär 70% över ditt liv hemma i Stockholm eller var du nu bor i, vilken kommun du bor i massor av lagstiftningar, allt ifrån frågor som rör arbetsmiljöregler, frågor som rör medborgerliga fri- och rättigheter och andra transportfrågor och allt möjligt, så måste man ju också ha ett jämställdhetsperspektiv. Och då så har jag jobbat med jämställdhetsfrågorna i 15 år och jag har ju då sett hur jag ändå har lyckats. Så det måste jag ju säga att vi är ju inte många som jobbar med jämställdhetsfrågan. Det är väldigt ensamt. Men jag har ändå lyckats öppna flera dörrar. Till exempel så har jag fått upp frågan om mäns våld mot kvinnor. Till exempel som en fråga som man överhuvudtaget inte ville prata om i EU före 2008. Och nu så pratar man om att försöka hitta någon gemensam lagstiftning på området till exempel. Därför att det finns flera medlemsländer där det inte ens är brottsligt att slå sin kvinna. Länder där det inte finns kvinnojourer och så vidare. Vi har också sett att det har gått väldigt mycket bakåt den senaste tiden. Och därför så la jag mycket tid på att ta fram den här jämställdhetsrapporten. Och undersökt med oberoende, de som har gjort oberoende utredningar. Och där så visade det tydligt svart på vitt att mellan 2005 och 2015 så stod jämställdhetsutvecklingen i Europa i stort sett still. Jag trodde faktiskt att den gick lite framåt. Men nu efter 2015 och fram till idag, 2019, så har det varit ännu värre. Och vi har kunnat se att det går bakåt i många medlemsländer. Till exempel,
men 2008, är det då finanskrisen någonting som gör att man slutar hålla på med de här frågorna? Och man skulle också tänka sig att det nu skulle gått fortare, inte ännu saktare, att efter MeToo och så här. Eller är jag i en svensk bubbla här?
Du är lite en svensk bubbla, delvis. I Sverige så tror vi att vi är så duktiga på jämställdhet, men vi har fortfarande jättemycket kvar att göra i Sverige. Vi har fortfarande en jättestor skillnad på lika lön för lika arbete. Till exempel fortfarande så är det kvinnorna som är hemma 75% av all vård av sjukt barn. Den största föräldraledigheten tar kvinnorna ut och det är kvinnorna som gör det obetalda hushållsarbetet och så vi har jättemycket kvar att göra i Sverige också, även om vi har kommit längst i hela Europa. Men
så är ju bästa eleven i en dålig klass.
Ja, det är vi. Och det gör ju också, har ju också blivit lite grann så att då har ju de olika regeringarna, inte bara min, lite grann ändå kan jag känna ibland att man sitter med armarna i kors och tycker att ja, men vi är ändå bäst i Europa. Liksom. Att man lutar sig mot det på något sätt. Istället för att vara loket som drar de andra vagnarna och fortsätter utvecklas så att de andra länderna känner att de ska utvecklas. Men anledningen till den här backlashen, det är helt tydligt den ökande högerpopulismen som har varit i Europa den senaste tiden. Mm. Vi ser också
Den stora konservativa vågen.
Ja, och vi ser också de högerextrema krafterna som har liksom tagit plats nu och som också har dels fått utrymme i opinionen, jättemycket utrymme, men också aktivt tagit politisk.
Men är det just de högerkants, alltså ytterkantspartierna, eller är det också de traditionella konservativa som har förändrat sig?
Alltså, ja, jag måste säga att de traditionella konservativa har också blivit mer konservativa, skulle jag säga. Och det är ju bara att titta nu på KD och SD. Jag kan inte sätta dem i någon politisk grupp SD, därför att de fladdrar ju hit och dit hela tiden. Men de har ju gått ihop tillsammans och sagt att man vill ha sambeskattning i Sverige igen. Något som vi lämnade liksom på 70-talet, därför att det gjorde ju att kvinnor tvingades att vara hemma i stort sett. Idag är det bara Finland och Sverige som inte har sambeskattning i Europa. Och bara det är ju en sån där sak som man vill förändra, för det skulle ju förbättra situationen och få fler kvinnor ut på arbetsmarknaden. Och i slutändan så skulle EU tjäna på de pengarna.
Ja, just det. Jag har pratat med några som representerar Tyskland, och där, det tog mig liksom tid innan jag just insåg att just det, där är ju sambeskattning och liksom hur skolsystemet funkar, det är liksom riggat för hemmafruar. Mm. Och i Frankrike så är det i alla fall de lägre årskurserna, så går ju barnen hemma på onsdagar. Ja. Och, alltså det är lätt att bli liksom lite hemmablind där. Men när du gör en sån här rapport och du liksom tar in åsikter från allihopa, blir du då uppvaktad av lobbyister, och hur känns det? Och liksom?
Alltså det har jag inte blivit än, eftersom jag faktiskt precis har släppt den här rapporten. Mm. Och den innehåller ju inte bara en rapport hur läget ser ut, utan jag har ju också ett helt åtgärdspaket som jag vill skicka med.
Eller jag tänker som, under arbetet med den, för det måste vara känt att du gjorde rapporten, eller?
Nej, det var det faktiskt inte det här. Det här var mer liksom, det här var ju inte på uppdrag av parlamentet, utan det här var ett eget uppdrag som jag gjorde själv.
Ja, för det kan man som parlamentariker göra sin egen lilla utredning utifrån fakta. Så.
Och det var ju för att liksom kunna ta fram nu och visa på, därför att ingen annan lyssnar på sig. Mm. Och att jag fick ett tydligt resultat. Men det är klart att om vi nu ska prata om lobbyister, så är det ju så att i allt lagstiftningsarbete så är det ju så att jag är ju folkvald. Vi som sitter i parlamentet, vi är inte experter och professorer, utan vi är ju beroende av att lyssna på de som kan frågorna, alltså de som har ett eget intresse i frågorna. Och det gör ju alltid så att, låt säga nu, vi kan ta det här exemplet med leksaksäkerhetsdirektivet som jag var ansvarig för 2008. Då blev jag ju uppvaktad av leksaksindustrin, av kemikalieindustrin, men jag blev också uppvaktad av flera konsumentorganisationer som då påvisade till exempel att kinderäggens kapslar måste du se till att få ändrade, Anna. Därför att de dödar så många människor. Eller att vi måste se till att få bort bly ifrån färg på leksaker och såna här saker. Va? Och då, som jag brukar säga, de onda och de goda lobbyisterna, jag står för det. Mm. De onda är de som har jättemycket pengar och som går över lik och inte bryr sig om miljön eller någonting, bara de ser till att tjäna mycket pengar. Och det är ofta de stora industrierna, kemikalieindustrin, vinospitindustrin, bilindustrin och alla de här. Och de goda, det är de här som arbetar för att skydda befolkningen, som arbetar för att sätta människan först.
Men låter de inte lite samma sak när de knackar på din dörr här?
Nej,
i parlamentet?
Det är väldigt stor skillnad på dem. Därför att de onda lobbyisterna, de har
honor, de andra har vingar.
Ja, precis. Nej, men de har ju pengar. De har ju råd att springa i våra korridorer. De industrierna, de har ju råd att anställa folk som inte gör annat än att springa i våra korridorer och försöker då påverka oss.
Men försöker man då ragga upp dig i kön här borta vid kafeterian?
Ja,
eller?
Man försöker på alla sätt och vis få kontakt med mig och få mig att lyssna och så vidare. Medan de på den goda sidan inte har råd att ha folk i Bryssel, utan de kanske kommer hit bara någon gång då och då, och de skickar brev och de talar i telefon och försöker förklara och sådär. Men hur eller hur, när jag då till sist då har inhämtat all den här informationen om leksakssäkerhet till exempel, ja, då får jag ju sätta mig ner, och då är det ju väldigt viktigt att jag är så pass klok att jag själv bildar mig en uppfattning och tänker att det är klart att jag måste se till att lyssna lite på industrin, för att det handlar ju också om pengar och liksom hur de ska liksom kunna.
Ja, mycket av deras fakta antagligen rätt, men
ja,
frågan är hur man
men
tolkar
jag måste
det.
Också lyssna på de andra, vad som är bäst. Va? Så att jag har ju ett väldigt stort ansvar att själv sen bilda mig en schysst uppfattning som jag använder mig av när jag lägger fram mitt förslag.
Just det.
Så att det är ju ett väldigt stort ansvar att det blir. Jag vet ju att det finns EU-parlamentariker i parlamentet som helt lyssnar på industrin kanske och får då till och med ändringsförslag och saker skrivna av de här lobbyisterna. Men så jobbar ju inte vi.
Nej, det är klart det är olika. Men sen har du team runt omkring dig, Sam. Mm. Alla ledamöter har de här små trista rummen, men ett trist rum intill där det sitter pigga assistenter. Det här låter sämre än det, men det är också fulare än ni tror. Då är liksom, hur använder man de gänget? För du kan ju inte göra allting själv.
Nej, men det går ju inte. Utan
för
går
man
in
mot dig så finns det ju en lång radda med assistenter som du har eller har haft.
Ja, alltså jag har ju. vi fem svenska socialdemokrater, vi har 15 stycken anställda som har lite olika ansvarsområden, kanslichef och ekonomichef och besöksansvarig, och sen har vi ett mediegäng, men sen har vi då politiska sakkunniga. Så att jag har ju två stycken som är kopplade till mig, som en som är genusvetare, expert på jämställdhetsfrågor, och sen så har jag en annan som är duktig på frågor som rör medborgerliga fri- och rättigheter och flyktingpolitik och så.
Men de måste också vara gamla, va? Man får inte heller ta helt nya sådana, har jag förstått. De behöver själva kunna ut och lobba lite, eller?
Nej, jag sa att vi får ju anställa vår egen personal, så att det är...
Jo, men jag tänker, för att vara mest effektiv så behöver du några som förstår hur man springer korridorerna, hur man lobbar, hur man...
Ja, alltså ofta vi anställer ju folk hemifrån Sverige som har gått på universitetet med någon statsvetenskap eller någonting, och som gärna också har erfarenhet från det politiska eller fackliga arbetet hemma. Det är ju så vi ser på det.
Så ni premierar inte att de är liksom street smarta här i EU-kvarteren?
De här politiska sakkunniga är ju ofta ganska unga, därför att det är svårt att få äldre etablerade människor att flytta till Bryssel för att jobba i Bryssel. De här är ju ofta som jobbar som politiska sakkunniga hos oss, de jobbar oftast kanske mellan 3 och 8 år. Och sen plockar Sverige hem dem därför att de är så himla duktiga. Och så ska det ju vara också, att det ska ju vara en rundgång där. Så att det är inte riktigt så som du tänker. Sen våran kanslichef har varit i parlamentet i 20 år. Det är alltid bra att det är en eller två som har kontinuitet, som har varit där länge. Men de behöver ju hjälpa till med underlag och ta fram fakta och sådana där saker, sånt som inte jag hinner med.
Nej, hur fördelar man tiden som parlamentariker? En del verkar ju ha jättemycket tid och kan ägna sig åt andra uppdrag. Du satt ju i början själv fortfarande i det kommunala, den fot där. En del av mig kan tycka att det är jättebra att man har andra delar, andra sfärer än andra. Så att, ja, men nu har vi kryssat det till Bryssel, så sitt här då. För fan. Mm.
Jo, men alltså, det är ju så att det går inte att ha fler jobb. Det går inte att ha fler uppdrag efter 2009, därför att det är så tyngt arbetsbelastning som man har.
Så det var då det blev ett riktigt parlament.
Ja, och då blev det mycket mer lagstiftningsarbete. Så det gjorde ju att det gick ju inte, alltså, då måste man jobba heltid. Men vi har ju borgmästare som i Bryssel och i Frankrike som sitter i parlamentet och sköter båda uppdragen. Och vi har ju också svenska EU-parlamentariker som har andra uppdrag vid sidan av. Och jag tror faktiskt inte på det där, för att jag menar, jag brukar säga att jag jobbar mer än 100 timmar i veckan. Alltså jag jobbar 24-7. Det är alltså hur mycket jobb som helst att göra. Men sen så finns det ju de också som... Ja, det beror på väldigt mycket hur man är som person och hur mycket
allvar man... Jag bor här några kvarter bort på ett hotell, och jag har ju gått ner hit till parlamentet varje kväll för att göra något sånt som att räkna tända fönster. Och det är ungefär en tredjedel till hälften som är som tända en vanlig vecka liksom, och hälften är släckta. Ja. Så det säger ju som att en tredjedel till hälften jobbar jättemycket och de andra gör i alla fall kanske bara mer normala dagar. Eller mindre.
Det beror på helt och hållet på vad man själv liksom lägger tid och vill göra då. Och vill man bli återvald och vill man göra ett bra jobb hemåt, så får man ju jobba, och då får man jobba häcken av sig.
Vad känner du att du har åstadkommit under de här 15 åren? Känner du att du har åstadkommit massor med saker kanske till att börja med?
Jo, men alltså jag känner att jag har gjort mycket mer än vad jag trodde. Alltså när jag kom in i parlamentet tänkte jag, där ska jag sitta och inte... Ja, liksom bara försvinna. Men tvärtom så har man mycket större möjligheter att påverka än vad man tror.
Men är det inte vad man gör det till också?
Det är ju vad man gör det till, precis. Men som EU-parlamentariker har du också många gånger mycket mer makt än vad ministrarna här hemma har. Och det är just i de här tillfällena då du blir utsedd som ansvarig rapportör för en lagstiftning. Då du har ett helt annat manövringsutrymme att faktiskt... påverka en och sätta en lagstiftning än vad en minister hemma någonsin skulle ha. Så att vi har ju väldigt mycket makt när vi liksom då får
hamna rätt,
precis. Mm. Och jag tycker verkligen att jag har öppnat många, många dörrar på jämställdhetsområdet. Jag vet att jag gjorde en väldigt bra lagstiftning om människohandel som gjorde också att kommissionen anställde en människohandelskoordinator som sen tillsammans med mig jobbat framåt vidare. Nu ska den lagstiftningen revideras nästa mandatperiod. Leksakssäkerhetsdirektivet är en sån där sak också där som jag gjorde revolution på.
Jag kan tänka mig att det också är lite svårt. Det är svårt att överblicka att å ena sidan, jag menar, kanske det räcker att du har öppnat dörrar. Då kan andra gå in i de dörrarna sen.
Det är det man måste göra. Det är
och
så.
Att liksom leksaksdirektivet eller människohandelsdirektivet, att liksom uppenbarligen där fick du ju inte alls igenom det du ville.
Nej, men det fick en lagstiftning. Fick det blev en lagstiftning som
hur
sen kommer
hur gör du för att vara snäll mot dig själv? För alltså, det här det goda får inte bli det bästas fiender, att man inte gör någonting om inte man kan göra allting alltså. Hur resonerar du kring det, med dig själv kring det?
Alltså, jag tror att man får vara... Är man en negativ person så blir det nog väldigt jobbigt. Man får försöka vara positiv och se liksom att små, små steg betyder jättemycket.
Men kanske lite naiv också. Hoppfullt naiv.
Ja, det är nog det man får vara också. Men jag erkänner ju att det är så flera gånger... Minst en gång i månaden så har jag... bankat pannan blodig i väggen och alltså, inte direkt så, men i stort sett känt att vad fan alltså. Och varit förbannad och gråtit därför att det, jag fattar inte att folk inte fattar. Så, så det är ett ansträngande jobb.
Hur ofta har du då sen, alltså, sen får man ju bryta, man får bryta ihop och så får man gå vidare någonstans.
Ja, men precis.
Liksom. Men precis hur ofta grejer som du har haft som du bara säger, nu det kommer inte längre, skit i det här. Mic drop, jag kan inte göra mer.
Det har aldrig hänt. Nej, alltså jag har inte gett upp. Man får inte ge upp helt enkelt.
Men ibland är just laget förlorat.
Jo, men man förlorar just då. Men sen är det ju inget som hindrar en för att man ska försöka igen.
Att säga, hörni, jag vet att det ligger ett papper där i byrålådan. Kan vi inte ta upp och...
Ungefär.
Vilka råd har du till den som ska välja mellan olika partier och parlamentariker i valet? Hur ska man utvärdera vilka som man ska rösta på? Vilka som driver sina egna frågor?
Jag skulle vilja säga så här först igen, precis som det vi har pratat om här idag, att EU är inrikespolitik. Och det är väldigt många som tror att EU är någonting som ligger långt där bort, att det är utrikespolitik och att det inte påverkar oss så mycket. Det är jätteviktigt att veta att det här är politik som påverkar din vardag. Och att valet den 26 maj, det är ju att vi går till valurnorna för att välja Europas riksdag. Och de frågor som det handlar om, det är ungefär de samma som partierna gick till val på i höstas, i september. Det är samma frågor som alla partierna också driver i EU i stort sett. Utifrån mitt perspektiv så är det ju miljö- och klimatfrågorna, det är arbetsrättsfrågorna och det är jämställdhetsfrågorna. Så att du ska inte liksom snurra in dig på att du måste läsa... Att du måste läsa in dig på nytt, utan du ska ju välja det parti som du känner står upp för de frågor som du känner att du
som inte
hemma.
Jag är påläst på vad de olika parlamentarikerna vill,
då vet du att det
så
parti...
kan man skita i det, för då kan man gå på parti.
Det är precis, så ja. Att du behöver ju inte gå in och kryssa någon EU-parlamentariker eller någonting, utan det viktiga är ju att du alltså, är du osäker och känner att ja, men gud, jag kan inte gå in och läsa på alla parlamentariker, men jag står ju upp för fackliga rättigheter och en schysst miljö- och klimatpolitik, ja, men då kan jag rösta på sossarna. Mm. Men är du intresserad av att kryssa en person, då är det ju viktigt att du går in och läser om de personerna då. Då kan det ju vara någon, om du själv är liberal till exempel, eller om du är kristdemokrat eller sosse, så kan du gå in och titta på de listorna och se då liksom vilka personer som finns på listorna.
Ska jag leta efter då också så här, vilka utskott vill de sitta? För det finns ju någonting i det här som är att vi tillåter...
Fast det vet du inte än. Du kan veta ungefär vilka frågor som är deras hjärtefrågor, ja. Men du har ju inte en aning om vilket utskott de sen hamnar i.
Nej, men du, ska man ändå ställa frågan att vilket utskott skulle du vilja hamna i? För det,
Jag tror istället att man skulle fråga liksom, vilka frågor är dina hjärtefrågor, tror jag är bättre.
Men då att om det är någon som säger att de är EU-skeptiker, då kan man egentligen inte, då ska man ju skita i rösta på dem, eftersom det avgörs inte ens i parlamentet.
Nej, för samtidigt så kan det också vara bra. Alltså jag kan ju säga så att många av dem som sitter i Europaparlamentet, det är ju såna här riktiga federalister, alltså EU-älskare skulle jag vilja säga, som tycker att EU ska ha ännu mer makt.
Ja, de och det skapa finns Europas förenta stater.
Ja, och det finns ju i alla partier. Mm. Från vänster till höger så finns det sådana som tycker att EU är fantastiskt på alla sätt och vis. Och jag måste ju säga som själv sund EU-kritiker, för jag kallar mig för det, därför att jag tycker att det är viktigt att man är sunt kritisk till allting. Jag menar, om allting var bra, då är det ju någonting som är fel egentligen.
Men om du hade kandiderat till riksdagen och sagt att du är sund riksdagskritiker, ja, det låter ju helt sinnessjukt.
Ja, det låter helt sinnessjukt, det har du helt rätt i.
Så det är inte lite koko?
Jo, lite koko kanske det, men det är ändå det att man kanske inte tycker att man ska ge mer makt till EU. Och just nu så befinner vi oss i en tid då man faktiskt måste sätta ner foten igen och bestämma vilket EU vi ska ha. Eftersom det har varit väldigt många diskussioner om, det har blivit mer och mer EU-kritiska länder och sådär, så måste vi fundera på igen och kanske ta en ny, ett nytt fördrag så småningom inom 5-6 år. Och sätta ner foten vilket EU vi vill ha. Vill vi ge EU mer makt, eller vill vi ha det som vi har det nu, eller vill vi kanske ha ett smalare EU där man kanske koncentrerar sig på just de gränsöverskridande frågorna som miljö och klimat, gränsöverskridande brottslighet, EUs inre marknad typ.
Ja, men så för det är ju det här, å ena sidan vill man ju rösta dit människor som tror på institutionen för att kunna stärka institutionen.
Ja.
Å andra sidan så är det också samma personer som är rätt att göra det för att se till att institutionen får vad nu är lagom mycket makt.
Mm.
För att säga, alla vill ju såklart, alla tänker så här, det är skitbra om vi tar beslut nära medborgarna.
Mm.
Och de som är jättekritiska, de vill ju jättegärna göra det. Bort med det, Bryssel, för det är bedömt. Å andra sidan behövs ju liksom Bryssel för att sätta regler för vart besluten ska fattas.
Ja, absolut. Och alltså, oavsett om vi vill det eller inte, så när det gäller globaliseringen där vi är, så är det också viktigt att vi är många tillsammans som står starka och att vi är starkare med en gemensam röst utåt, utanför EU också.
Men det så låter som på det att man ska läsa igenom de här vad folk vill, vad de olika kandidaterna vill åstadkomma. Att leta efter de som är tydliga och konkreta snarare än allmän svepande EU-kritik eller svepande EU-kärlek.
Alltså det som passar dig. Och det är ju det som tycker jag är bra med EU. Valen är ju det. Det är ju inte alls
skitjobbigt. Jag vill att ha ett svar. Vet ju inte.
Nej, men om vi säger så här. Att riksdagsvalen, där pratar man ju inte alls om de som står på listan egentligen. Men EU-valen, där är det ju mer personval och mer liksom koncentrerat på en person om man nu vill ha det så. Och då tycker jag nog att det man ska göra är ju att man ska lyssna och titta på vad den personen står för. Tycker jag att den där personen har en sund syn på saker och ting, och den där personen kanske vurmar extra mycket för miljön och klimatet, och det tycker jag är jätteviktigt. Det är en fråga som EU verkligen måste jobba med. Eller den där personen driver på jämställdhetsfrågor, det är en viktig fråga för mig. Så det är väldigt mycket sakpolitiskt på EU-nivå. Förstår du vad jag menar?
Ja, men jag förstår. Så slår det mig nu att sen kan man också kolla om de har suttit i parlamentet.
Ja.
Då ser man ju precis vad
precis
du har röstat på.
Precis vad jag har gjort och vad man har gjort och vilka frågor som man har,
och hur mycket man har
jobbat
där
med. Precis, det är också en grej.
Det kan vara ett sätt att göra lite faktakoll, just liksom om man är ute efter karaktären, så att säga.
Mm.
Nu jag sitter på ett annat café i Europabyggnaden, eller kanske en lunchmatsal kanske man kan säga. Det är lite större. Det ser ut ungefär som om någon tänker sig att Googles matsal ser ut. Så det är mycket färger och sånt, fast i grund och botten är det rätt trist. Hur som helst, jag hoppas att det där samtalet med Anna Hed hjälpte dig att förstå lite mer om vad som händer i parlamentet och hur det funkar i verkligheten. I nästa avsnitt ska jag träffa en av dem som försöker påverka utformningen av politiken i Europa och som springer här i korridorerna ibland. Det är en tväktad lobbyist som är här för att bevaka Smålands, Blekinges och Hallands intressen. Det tycker jag ska bli spännande. För att inte missa det, prenumerera på den här podden i din poddspelare. Och gillar du just det här avsnittet, jag tycker du också ska tipsa en vän om det. Ju fler som kan saker och ting inför valet, ju bättre. Och så glöm som sagt inte att rösta. 26 maj smäller det och då ska du rösta. Och följer du på den här framåt så kommer du lära dig lite mer längs vägen. Och för förklaring av annat som bra känner till om EU eller om svensk inrikespolitik för den delen också, följ då Väljarskolan på Instagram eller Facebook. Det är bara att söka på Väljarskolan så hittar du det. Har du synpunkter så når du mig på perspektiv@pergrankvist.se, perspektiv@pergrankvist.se eller genom ett DM i sociala medier. Perspektiv på EU görs av Väljarskolan i samarbete med vadvivet.se. Producent är Gabriel Lahti, jag heter Per Granqvist och podden görs av WWW Media. Tack för att du lyssnat, vi hörs snart igen.